12 lag har det blivit 8 i NFL i och med de wildcard-matcherna som spelades i helgen. 4 stycken, och de 4 lagen som har gått vidare därifrån har då fått 4 stycken motståndare som har, ska säga, väntat på dem i det som lite ologiskt kallas divisional round. Hur är läget, Tågan?
Det är alldeles utmärkt. Hur är det själv?
Det är bra. Kommer det en bra sovrytm efter att ha varit uppe hela natten?
Ja, det har varit
lördag, söndag.
Det var lite tungt i måndags morse, det måste jag erkänna, men
ja, du som var uppe långt, långt före solen så.
Ja, jag försökte ju på din gamla beprövade NHL-säsongstaktik där och sova middag, men det hjälpte inte riktigt om man bara ska göra det en gång, tror jag. Man måste nog komma in i det.
Man måste komma in i lite flow, om man ska säga.
Absolut. Så. Men det var den match som kanske var värd att stanna upp och titta på, så det var ju tur att det var den som var sent på söndagen i alla fall.
Mm. Fast det var inte lika sent som på lördagen.
Nej, det var det inte. Värre. Det var det absolut inte. Men det är lite tungt att sova 3 timmar och sen upp och jobba en hel dag. Det är inte optimalt.
Jag tänkte att vi går igenom de här 4 matcherna som var i helgen. Och från varje match har vi fått en segrare, och varje segrare har ju fått en motståndare. Så det blir ganska logiskt att gå vidare direkt till det lagets nästa match, och så går vi vidare.
Det låter kanon.
Så vi börjar med den matchen som spelades först då. Den som väl kanske enligt min mening nästan satt och somnade där på lördagskvällen. Hur ska man orka hela natten när man såg på Bengals Texans? Men du gillar ju defense. Vad tyckte du? Var det bra defense eller var det dåligt offense i den här matchen?
Ja, det var nog snarare ett dåligt offense faktiskt. De satte inte riktigt defense på prov. Det är inte lika kul att kolla defense när offense i princip ger upp, tycker man. Det är roligare att se när defense verkligen möter någon. Det är skillnad också, känslan. I den här matchen så kändes det som offense hade möjligheter att göra något fast inte tog den, snarare än att det var defense som totalt stängde ner dem. Så att det var ingen vidare offense från något av lagen egentligen.
Texans vann alltså med 19-13, och det var hela tiden. Det var väl aldrig under matchen så där att det var 2 possession game, utan Bengals kunde ju alltid, de kunde ju vänta upp och ner på det här ganska enkelt, och en lätt turnover eller någonting så.
Det kunde
så
de. De hade ju inte, de kom ju inte igång offensivt överhuvudtaget. AJ Green hade ju inte en enda receiving yard i första halvlek. Kom för sig igång i andra och slutade på 80 yards totalt då. Men honom stängde Texas ner ganska effektivt. De satte press på Dalton som slutade dagen på 14 completions för 127 yards, en interception, vilket är ju horribla siffror, så han var väl inte direkt lysande. Men det ska vara andra sidan inte matchup heller, så att han hade också en interception och ingen touchdown, så att det var inte quarterbackarnas dag direkt.
Men Schaub får väl ändå godkänt på 29 completions på 38 attempts, 260 yards. Men Dalton har alltså under 50% completion för 127 yards.
Absolut, det var ingen vidare. Jag tyckte som sagt att Bengals ändå hade lite möjligheter att göra någonting här. Men till skillnad då från Texans så fick de inte igång sitt run game ordentligt, och det skadar ju dem. De bygger ju precis som alla lag på att man har, men kanske mer än vad de riktigt bra lagen gör, på att de har ett running game. Och det fick de väl inte riktigt igång, tyckte jag. Så att då hamnar ju all press på Dalton, och han känns inte redo än. Och jag tror inte han kommer bli någon stjärna direkt. Han kommer nog kunna bli en stabil quarterback, eller är redan en stabil quarterback, men jag tror inte han kommer bli någon stjärna, för han verkar inte direkt växa med uppgiften, om man säger så.
Vi får väl se om de går till ett nytt slutspel. Det är väl alltid svårt att spela första slutspelsmatchen också. De har ändå tagit sig till slutspel. Så att
han spelade ju samma match egentligen förra året.
Ja, okej.
Okay. Och då kan man ju vara förlåten egentligen. Mm. Det är alltid svårt att spela första slutspelsmatch. Det är Men det var ju Matt Schaus första slutspelsmatch också.
Just det.
Och han hade ju, och för att vara det så gjorde han det ju okej. Men Dalton, han hade ju en precis lika dålig match förra året, så att man ser ingen progression där direkt. Och inte från de andra lagdelarna egentligen heller. Men han fick inte så mycket hjälp från sina medspelare på offense. Och Schaub hade ju ändå Arian Foster som hade ju en grym dag. Så att det var där Texas vann matchen helt enkelt.
Men även om de bara vann med 19-13, så de vann quarterback-matchen, de vann running back-matchen. Vann de defense-matchen, det kan jag inte riktigt svara på.
Men... ja, det gjorde de väl också. Bengals hade ju sin enda touchdown på defense, och en pick six, en helt underbar interception. Där Hall, han gör en helt sjuk interception. Sånt älskar jag att se när han undercutter routen och springer med bollen för en touchdown. Det var sjukt imponerande att se faktiskt. Den var riktigt snygg. Men utöver det så... ja, de höll ju dem bara till 19 yards, så de gjorde egentligen sitt. De lyckades väl inte riktigt få stopp på Foster. Men de lyckades ju hålla... ja, Johnson till 62 yards till exempel. Så att, och han var ju deras farligaste, alltså Texas då farligaste receiver, så att de gjorde ett helt okej jobb. Tyvärr så fick de ingen hjälp från offense, och den var i ärligt snabb ingen vidare match. Men tyvärr så brukar det kunna bli så ibland i slutspel att det blir mycket som låser sig, och det är inte riktigt samma som, det är större helt enkelt än en vanlig match, så den kom aldrig riktigt igång. Det var ju ingen höjda match på något sätt. Den saknade lite intensitet tyckte jag, och det är alltid tråkigt. Så det var det i och för sig fler matcher som gjorde den här helgen. Men, ja, men just den här matchen var väl den värsta. Det kändes väldigt avslaget. Och Texans imponerar ju inte direkt. Så att jag vet, det blir ju svårt att... det är svårt att se hur de ska kunna gå längre än så här faktiskt.
Ja, för att om vi ska gå vidare då till vilka de får möta, så är det alltså New England Patriots på bortaplan. Och de har redan fått stordäng där en gång den här säsongen.
Ja, de förlorade week 14 där. De fick ju en 40-bagge på sig där. De förlorade med 14-42.
Finns det... alltså, vad ska Texans... hur ska man bete sig? Vad är gameplan för Texans om de ska kunna rå på Patriots borta?
Ja, dels så måste man ju försöka hålla Tom Brady av banan. Och då innebär det att man kommer vara väldigt run heavy. Man kommer springa bollen mycket och försöka kontrollera klockan den vägen. Och sen så gäller det att man då lyckas få touchdowns och inte field goals när man väl får chansen. Man måste göra poäng, för att vi vet ju att Patriots är en high power offense som kan göra mycket poäng väldigt snabbt. Det såg vi inte minst när de mötte San Francisco, där de hade 3 poäng efter en halvlek och sen gör 31 poäng i andra halvlek. Det är ju helt sjukt, sjuka siffror egentligen. Så att de, och även om de har ett bra försvar, men det är också San Francisco, de lyckas ändra 31 poäng, och då tycker jag nog kanske att San Francisco har ett bättre försvar rent, om man ser på över hela försvaret, än vad Texans har. Så de kommer få svårt att stoppa Brady. Det är inte många som kan göra det, och framförallt inte hemma där på Gillette Stadium. Så de har ju en väldigt, väldigt svår uppgift, det har de. Och framförallt eftersom de inte har sett så bra ut på slutet, inklusive den här matchen som de vann mot Bengals. Hade det varit, ja, säg att det hade varit, nu spelar de inte samma conference, men hade det varit Seahawks hade de fått stor uppgång, tror jag. Så att ett lag som tar utnyttja, för det fanns ändå lägen för Bengals att göra något, och ett lag som utnyttjar det kommer ju straffa dem. Så att jag förstår att Patriots är stora favoriter i den här matchen.
Ja, det är de onekligen.
Ja, de har väl, de leder ju på alla offensiva statistics, även rushing yards per game, vilket är ju förvånande när man tänker på Patriots. Men de har sprungit bollen väldigt bra det här året. Det är ju oroväckande, och de har ju de har 60 yards mer på game passing, och de har väldigt mycket mer total yards per game och överlägset bättre third down och sådär. Så att det är ju, det är svårt. Det är en riktigt svår uppgift. Men som sagt, det är ändå slutspel. Och kan, de måste ju först och främst försöka få stopp på Brady. Och det är inte många som har lyckats med den här säsongen. Framförallt inte nu på slutet, andra halvan av säsongen. Men om de tittar på första halvlek mot San Francisco, så tror jag man har ett litet blueprint på hur man gör det. Man måste våga spela rätt aggressivt. Man måste ha man-man och så mycket press med blitzar eller bara allmän press från front four, så att, och inte låta han få så mycket tid, för får han tid då är det kört. Och spelar du zone, då kommer han plocka isär den zonen, vilket han då gjorde i andra halvlek mot San Francisco. Så att om de kollar på första halvlek där, och sen är det väldigt svårt att utföra såklart, men lyckas man då har de väl en chans. Men det kommer att förlita sig väldigt mycket på Arian Foster och deras defense i den här matchen om de ska ha någon chans.
Och det är den matchen kommer gå sist av de här fyra, så den kommer vara sen match på, eller mellan sen match på söndag.
Mellan sen, ja, men vi får hoppas ändå att det blir lite intensitet i den här matchen, att det blir lite,
ja, men det kommer det nog bli.
Lite känsla. Ja, så. De borde vara rejält revanschsugna om inte annat, Houston, så att de kanske kan tagga till av den anledningen, för att det var det som saknades mest i tre av fyra matcher den här omgången, att det saknades lite intensitet.
Det andra laget som kvalificerade sig vidare var Baltimore Ravens. Här trodde du ändå lite grann att Colts skulle kunna gå på en liten upset.
Det gjorde jag med, men aktiefel vi
det
hade
hört. Baltimore och det var väl lite samma som Texas, de vann ju inte speciellt övertygande, utan
nej.
Baltimore var väl ungefär där Baltimore de har varit i år. Det var väl framförallt Andrew Luck som kanske inte riktigt kom upp i den nivån han var tidigare.
Fast jag,
han hade ingen touchdown.
Han hade ingen touchdown, nej.
Men, ingen touchdown.
Men jag tyckte ändå att han var bra efter förutsättningarna, för att sällan har jag sett en quarterback, framförallt en first, alltså number one overall, som man vill göra liksom allt för att få så lite hjälp någonstans ifrån. Hans receivers hade ju, med undantag då Reggie Wayne, hade de ju, ja, de måste ha smör i händerna eller någonting. De tappade ju alla bollar. Och de hade ju flera gånger kunnat gå vidare med drives eller till och med göra poäng om de hade bara hållit i bollen. Mm. Och hans offensive line var ju, det var ju, man satt ju bara och tyckte synd om Andrew Luck, ärligt talat, för den var riktigt dålig. Den var, ja, den släppte igenom allt. De lyckades absolut inte hålla Ravens defense borta från Luck. Han var ju säkrad och fant mycket och blev tacklad i nästan varenda spel, så att att han överhuvudtaget slutförde matchen är ju ett stort plus. Och ja, för att Indianapolis ska kunna gå vidare här, så behöver de ju uppgradera offensive line rejält. Och jag tyckte det syndes också att det var många spelare då som var rookies, många spelare som var, det var deras första playoff game. Och de lyckades inte riktigt komma upp i normal standard. Så att det var ju en ganska enkel match för Ravens i slut, om man ska vara helt ärlig.
Flack, lite oroande för Ravens då, för den matchen de ska spela. Flacco har bara 12 completions, alltså strax under 50%.
Ja,
och det som var intressant nu var att de hade väl egentligen två stycken rushing running backs. Det var inte Rice som hade flest running yards, utan det var Pierce.
Ja, nej, exakt. Jag tyckte ändå att Ravens offense såg bättre ut än vad de har gjort på slutet. Han hade ändå, på de 12 completionerna så hade han ändå 282 yards och 2 touchdowns. Och hade alltså en quarterback rating på 125,6. Och det är väldigt bra. Väldigt, väldigt bra till och med. Så att de ser ut som de kanske kan komma igång lite. Jag tror att Ray Lewis återkomst och att han annonserat i hans sista matcher här nu. Och hans sista match på hemmaplan var det ju. Och då tyckte jag de såg mer taggade ut än vad de har gjort innan. Och som du sa, både Ray Rice och Bernard Pierce hade ju riktigt bra dag. Bernard Pierce hade ju 103 yards. Ray Rice famblade ju för sig 2 gånger, det glömde jag bort. Så, men han Ja, det är väl inget, då, det blir inte så bra dag för honom såklart. Han hade ändå 70 yards, men han famlade två gånger. Vi hade ju kunnat förlora på matchen, för även här så dröjde det lite innan Ravens gick ifrån och verkligen slog igen kistan så att säga. Men jag tycker ändå att det såg lite bättre ut. Bolden, Ankoron Bolden, hade ju en helt fantastisk dag. Han gjorde ju catches som var helt omöjliga. Han tog som Megatron längs sidlinjen, och jag tycker inte han är direkt känd för att vara, i alla fall inte numera, någon outside receiver som spelar outside the numbers, utan mer i mitten med sin stora, stora kropp och sådär, och väldigt bra på att springa routes. Men nu gjorde han ju några riktigt fantastiska catches längs sidlinjen, och det var väldigt kul att se. Det var nog den största överraskningen för mig. Han hade ju 145 yards och en touchdown till slut. Så att om han kan fortsätta spela bra, så ja, det lär de ju behöva, för nu går de ju in mot riktigt, riktigt svår motståndare. Alltså trots att de spelade bättre än vad de har gjort, deras defense spelade bättre, så är det ju en helt annan sak att spela Denver borta nästa gång.
Det hade ändå varit intressant att se Peyton Manning mot Colts.
Exakt, jag tycker nog att den matchupen hade varit roligare att se. Dock så älskar jag Ray Lewis, och det skulle ändå bli kul att få se han en match till, trots att jag tror att det blir den sista i karriären. Men det ska ändå kul för honom att få spela åtminstone en match till. Och han var faktiskt rätt bra. Vi satt lite och skrattade. Han lyckades ju helt fumbla bort en interception som var given egentligen.
Ja, han hade min farmor tagit.
Ja, typ. Men det finns väl en anledning till att han ska lägga av nu vid 38 års ålder ändå. Men annars tyckte jag han läste spelet bra som vanligt. Han gjorde några sköna blitzar. Han hade en tackle för loss på ett springspel och så vidare. Så att det var skönt att se han tillbaks. Den matchen ser jag verkligen fram emot. Om Ravens kan kliva upp lite i kvalitet, vilket de, jag tycker ändå var ett steg framåt här, så då kan det bli en ganska bra match, tror jag, och hoppas jag. Då tror jag dock att Broncos kommer vinna den.
Ja, för att Broncos är lika stora favoriter mot Ravens som Patriots är mot Texans.
Ja, och Broncos har ju varit makalöst bra i hela andra halvan, om inte mer. De har väl 9 raka segrar, tror jag. De är bättre i precis alla kategorier, både offensivt och defensivt. Så att, ja. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till om Ravens ska ha en chans här. De måste verkligen, verkligen vara bra offensivt för att kunna hänga med. Och sen så måste defense på något sätt lyckas stoppa Peyton Manning, som har varit helt ostoppbar egentligen. Och han lyckas ju vinna matcher även fast det går lite tungt på något sätt. Alltid Peyton Manning. Han har ju varit med så länge, så han kommer aldrig få något nerver eller någonting, och de har ändå ett veteran team i övrigt också, tycker jag. Så att det skulle vara en rejäl skräll om Ravens skulle vinna det här, verkligen.
Du vet, det är ingenting som talar emot Broncos. Hur bra är deras försvar till exempel?
Det är riktigt bra. Det är riktigt, riktigt bra. De släpper som exempelvis till bara ungefär strax över 18 poäng per match, och det är ju riktigt bra. De har ju några riktigt bra spelare. De har Champ Bailey på corner, som är gammal som gatan, höll jag på att säga, men han är fortfarande riktigt bra. De har Von Miller, som är en av 3 kandidater till den defensive MVP, som har varit helt makalöst bra. Sist de mötte så stängde de totalt ner Ravens. De hade inte mycket chans där, inte. De gjorde bara 17 poäng. Kommer verkligen inte igång. Så att dels har de redan mött varandra, så de vet ungefär hur de ska spela mot dem defenset då, alltså. Och så är de ju väldigt bra i övrigt också. Så att jag tror att det blir ett par touchdowns vinst här, eller minst 10 poängs vinst för Broncos.
Men tror att det blir en stängd defensiv match, eller finns det chans till lite offensiva glimtar?
Det finns det nog. Framförallt då från Broncos sida. Vi ska komma ihåg att Ravens defense är inte så bra i år, vilket är konstigt. Men de De kan nog släppa till en del. Det fick jag ändå. Colts visade ju ändå att de sprang bollen hyfsat. Ballard hade väl ändå 90 yards tror jag. Och en del passningsspel då som hade kunnat sitta där. Där Andrew Luck gjorde en del bra kast och läste defensivt rätt i deras zones. Och det här kommer ju självklart Peyton Manning göra också. Så att frågan är om det inte är så att det kommer vara en väldigt bra första halvlek kanske från Broncos sida. Om jag ska tippa hur matchen kommer se ut. Så skulle jag tro det att de börjar väldigt bra och gör en hel del poäng i de två första för att sen stänga matchen som Peyton Manning är väldigt bra på. Mjölka klocka, springa lite mer, kasta bollen med Peyton Manning när det behövs, completions, och så kommer det bli lite mindre poäng i andra halvlek. Så skulle jag tippa att matchen kommer se ut.
Broncos Patriots då i conference final?
Ja, i championship round, eller AFC championship. Det blir ju en häftig match om det blir så. Det är ju upplagt för det också. Lite kul ändå i AFC. Man ska tänka, det var väl i för sig så. Nej, det var det inte. Men i AFC så är det de fyra division-segrarna som har gått till topp fyra för andra året i rad. Och det är ju lite häftigt. Det brukar inte alltid vara så. Då det alltid brukar komma ett lag bakifrån och överraska. Men i år var det de fyra bästa. Har också visat sig vara de fyra bästa. Det är de som är kvar i slutspelet. Så att den konferensen känns lite mer.
Ja, det var ju ovan. Bara favoritsegrar i wildcard round. De två matcher, eller ja, alla.
Ja, exakt.
Alla,
men så blir det ju eftersom att det är bara två spots som har bye week. Så blir det ju alltid. Men det är därför som det är lite märkningsvärd att för andra året i rad så är det de fyra divisionsegrarna som är kvar. Det är väldigt, väldigt sällan, om inte ens var första gången det var så, som det blir så. I NFC är det ju exempelvis inte så, då Seahawks är kvar till exempel. Och det brukar alltid vara ett sånt lag som går vidare. Ja, det har nästan alltid varit både Steelers och Ravens och sånt där. Så att, det är lite spännande. En spännande statistisk observation.
Build-upen till Vikings-Packers blev lite speciell där när det blev klart att de inte skulle spela.
Nej, vi satt ju där och twittrade i vilt tillsammans med andra svenskar som följer NFL. Så helt plötsligt så small det till då. Jag hade inte hört det överhuvudtaget att Ponder kanske inte skulle spela. Det hade jag inte ens.
Nej.
Det hade jag missat helt. Så att det kom ju som en väldig chock. Och det kändes ju som. Först kände man, men nu är det ju kört. Sen så började det ändå komma rapporter från experter och så vidare att ja, men det här kanske är lite, det blir lite, de är inte förberedda för webb och det kanske är, det blir en X-factor, sa de, att det skulle bli.
Och att han då skulle vara väldigt bra på att springa med bollen. Och
absolut, och att det skulle bli andra typer av, ett helt annat offense då, ja. Med honom. Han hade ju inte kastat bollen en enda gång på hela säsongen. Så att det är klart att man ändå trodde att det skulle vara en nackdel. Och sen startade matchen. Och första driven så såg de ju väldigt, väldigt bra ut. De spelade ett offense som mer byggde på en mobile quarterback med mycket. Det sprang ju för sig bara hela vägen in i red zone. Jag tror det var 9-10 raka runs med både Peterson och Webb då. De spelade lite sån här zone reads och annat sånt som Russell Wilson och RD Free har gjort mycket under säsongen då, som funkade väldigt bra. Och då tänkte man att men det kanske finns en chans ändå. Det slutade då med 3 poäng och det var i princip det de skapade på hela matchen tills den var avgjord. För det här var ju en total, det var över redan efter halvtid. Det kändes som de kom ingenstans Vikings offensivt. Och Aaron Rodgers, utan att imponera nämndevärt, så lyckades han göra det som krävdes liksom. Mest anmärkningsvärda är väl egentligen att de lyckades hålla till Peterson till bara 99 yards på 22 carries. Och han fick average 4,5 yards per carry. Det är ju inte riktigt så vi är vana att se han. Och det jag tyckte de gjorde skillnad i den här matchen mot de två matcher under regular season, det var att de var oerhört disciplinerade på att hålla ihop laget. För det han är farlig på, det är om du får lång distance mellan dina lagdelar så att han inte tar fart liksom. och samt att han springer, att han kan ta bollen på utsidan av tackle så att han kan springa längs sidlinjen. Och den här gången så hade de container på båda sidor. Och i och med att det var Webb som startade så han kunde ju typ inte kasta bollen. Alltså det var ju helt...
Nej, det såg riktigt.
Hans release var inte... Jag har inte sett han kasta innan, men releasen såg ju alltså... Det gick ju så långsamt. Och den var ju så lång tid på bollen var i luften. Och det, jag vet inte, det såg verkligen inte bra ut. Det gjorde ju att de kunde ställa, precis som de gjort tidigare också, 8-9 spelare i boxen. Men den här gången, så det var ungefär som de sa, ja, men vi låter dig springa de här 3-4 yardsen per gång. Istället för att blitza väldigt hårt på att försöka få dig bakom line of scrimmage. Men du kommer inte komma längre än så, och det lyckades de med. Och det var väl nyckeln. Hade de spelat som de har gjort de två andra matcherna, då hade han kanske kunnat göra lite. Men det lyckades han inte med. Det var väl anledningen till att de vann. Och sen Rodgers, ja, en touchdowns, 23 av 33, 274 yards, en rating på 104. Det var ju inte mer än en dag på jobbet för honom. Men det blir ju svårare test nu här mot Fortniners helt klart. Och de fick ju lite skador offensivt. Vilket såklart är oroväckande för dem.
Men Jennings är tillbaka.
Jennings är tillbaka, och det är han DeSean, eller heter han DeJuan Harris.
Mm.
Deras starting running back, han var ju, jag tyckte han hade ändå 17 rushing attempts, och
han tog väl några
exakt 5 receptions på det dessutom, så att han hade ju 100 yards exakt med yard från scrimmage. Jag tyckte han hade bollen hela tiden, kändes som när man såg matchen. Och han hade en touchdown. Så att det var en spännande överraskning. Han har ju varit både hos Steelers. Han var i camp hos Steelers och så har spelat lite för ska vi se, när jag tappat laget bara där. För man har hoppat runt lite, så att det är kul för honom att få ett starting jobb och spela slutspel med en Super Bowl contender är ju aldrig fel. Men det är en häftig match, tror jag det kommer bli, mellan Packers och 49ers. De är två så olika lag, så att det kommer verkligen bli en clash av stilar här på den är på, när spelas den då? Är det lördag eller söndag? Jag vet inte.
Ska kolla.
Den spelas.
Det är den svåraste av alla, det är den sena lördagsmatchen.
Ajda. Ja, men den kommer nog, den ser jag fram emot. Det kommer nog bli ett bra lag.
Vilken match ser du inte fram emot?
Ja, det är för sig sant, jag ser fram emot alla matcher. För sig på det.
Det är en helt annan match för Green Bay, men hur ska Green Bay attackera den här matchen?
Ja, men jag tycker nog att man kan inte spela den exakt som när man möter Minnesota, för de är så pass endimensionella. De har lite problem här, för att jag tyckte ändå att de få gånger de spelade deras zone read option med Webb, så tyckte jag det playet funkade ganska bra. Och nu möter de ju en quarterback som är extremt mobil och extremt snabb och väldigt bra på att springa med bollen i Kaepernick. Men det är hans första start, det är i för sig hemma, vilket brukar vara en fördel då. Han kan även kasta bollen, vilket då Webb inte kunde, som vi såg. Så att det kommer bli...
Du kan inte jämföra 49ers och Vikings.
Absolut inte. Och de har ju också ett mycket, mycket bättre defense. Så att, men Green Bay kommer ju försöka spela offensivt. Det är det de är bra på, helt enkelt. Och de kommer försöka göra snabba poäng och sen försöka stoppa 49ers. Och då få 49ers från sin gameplan, som är att springa bollen, helt enkelt. De springer bollen extremt mycket. De har Frank Gore och sådär. De har ju Kaepernick och så. Och kan de inte springa, då försvinner en stor del av deras offense. Och man sätter mer press på Kaepernick, som trots allt gör sina första starter här i ligan den här säsongen. Hans första slutspelsmatch. Så att det är väl deras... De vill komma i ledning tidigt och sen sätta press på Kaepernick med sin pass rush. Med Clay Matthews och... Och nu Charles Woodson kommer tillbaka, så hade en jättebra match mot Minnesota. Han var överallt, tyckte jag. Gjorde riktigt sköna blitzes från sin safety position och även bra i springspelet. Så att han blir oerhört nyttig i den här matchen. Så det är väl nyckeln för dem. Och för San Francisco så är det väl de borde approacha den här matchen likadant som de gjorde mot Patriots när de mötte sen när de vann. Att de spelar extremt aggressivt defense, kanske man-man. Då jag tycker att Green Bay, deras lag påminner faktiskt mycket om de Patriots. Det som är konstigt är, om man kollar på Green Bay tycker jag, det är att det är det första lag tror jag som har gått till slutspel eller vunnit en slutspelsmatch utan att ha en receiver över 1000 yard receiving på för säsongen eller, och en running back som inte hade över 500 yards. Så de hade alltså ingen receiver över 1000 och ingen running back över 500 yards rushing då på säsongen, och det är ju extremt konstigt. Men trots det så har de ett väldigt bra offense som gör mycket poäng. Aaron Rodgers har ungefär samma siffror som förra året när han var MVP. Det skiljer sig inte alls mycket, så att han då sprider i bollarna, och det påminner väldigt mycket om Patriots. De gör på samma sätt. De har väl ingen lead receiver så. Då borde Fortnite spela på ungefär samma sätt tycker jag. Spela aggressivt defense, försöka sätta press på Rodgers, vilket i och för sig är svårare då. Han är väldigt bra på att undvika press, men det är så man måste göra. Och sen helt enkelt försöka kontrollera klockan med springspel, och sen utnyttja Kaepernicks styrka då med hans springspel och hans starka arm, och attackera djupt några gånger kanske med.
Men här har de ju pratat lite grann om, här har de pratat lite grann om att det är en balansgång, med att man kan inte kan man verkligen både spela det här offensiva med Kaepernick, att man låter han kasta djup, man låter honom ta lite löpningar, och samtidigt spela det här klassiska som de brukar spela, att de kör mycket rushing attempt, låta klockan gå mycket och så vidare.
Frågan är väl om man är klara på vad man har för identitet. Jag tycker absolut man kan kombinera det här. Kolla Seattle är ett utmärkt exempel. De gör det. De spelar så. De har sitt identitet, vilket är att vara ett väldigt bra defense, aggressivt lag, väldigt bra springspel. Men samtidigt så har ju de ändå nu lyckats med Russell Wilson kombinera det med att några gånger per match försöka djupt och då göra det på ett väldigt bra sätt. Det är klart att man kan inte bara kasta djupt och absolut inte vara frestad att göra det allt för mycket. För att Fortnite ska ha en chans så måste de ju fortsätta vara det som gör det de är bra på, vilket är att springa bollen, play action, använda Kaepernicks styrka nu när man har valt att starta honom med hans lead options och sen då när läge finns verkligen ta chansen djupt. Men det kan ju bli fel. Det är bara att kolla Atlanta förra året. Då försökte de ju byta från att vara ett sånt run heavy team till att bli väldigt explosivt vertikalt, eller Ravens i år samma sak. De vill också bli mer vertikala med mer djup deep passes och sådär, så att det är klart att det finns en risk, men jag tror inte att San Francisco är så bra coachade. Jag tror inte de börjar experimentera med sånt nu i slutspelet.
Något mer att tillägga där, eller ska vi hoppa vidare?
Nej, vi kan hoppa vidare.
Då går vi till den här rookie quarterback matchupen, Seattle som spelade i Washington.
Oj, vilken match det här var. Jag satt och svorade här ju, för mitt internet låg ner. Så jag fick kolla matchen på mobilen via 3G-nätet till slut. Så det var inte optimalt för mig, men jag har sett den även i efterhand, för jag tyckte det var en riktigt bra match. Det var den match som hade det, allt det här som man ville att det ska vara. Det var intensitet, det var sköna plays, det var spännande hela vägen in nästan. Och så jag tyckte det var en bra match. Du kan inte ha varit så nöjd med första kvarten, eller vad säger du, Juret?
Nej, det svängde rejält där och det bara stämde för Redskins, och Seahawks fick inte tag i någonting, och det var väl 14-0.
Ja, de gjorde ju två raka touchdowns.
Ja, sen gjorde de inte fler på en Redskins, för det slutade alltså 24-14 och Seahawks tog över totalt.
Ja, det var en match som Redskins började, som sagt, som du sa, väldigt bra både offensivt och defensivt egentligen. Offensivt första driven så spelade de som att det här var vilket skräp defense som helst, vilket det ju inte är, som vi vet. Men de kom ju verkligen efter RG3 här i början och gav han ju en hel del stryk, även fast det såg väldigt bra ut. Och man såg på han, tyckte han var besvärad av sitt knä. Han hade inte samma burst när han väl sprang med bollen. Och ju mer stryk han fick, desto mer så påverkades utom hans förmåga att passa bollen. Han lyckades inte riktigt kliva igenom kasten, som man säger. Så att det påverkade både hans kraft och hans accuracy. Vilket till slut, då förlorade matchen då de inte lyckades göra några mer poäng än de här två. Och Seattle, efter den här skakiga första kvarten, så kom ju de verkligen igång och såg ut som det har varit lite onödigt spännande. De hade en del chanser då, som de inte utnyttjade. Lynch famlade på mållinjen bland annat. Och det var inte förrän till fjärde kvarten som de lyckades gå förbi och sen till slut vinna matchen då. Och det såg ju riktigt läskigt ut där i fjärde kvarten när Hardy Free och hans knä gav upp helt enkelt.
Ja, jag gillar inte att titta. Nu sa du att jag gillar inte att titta på sådana situationer. Det såg ju riktigt läskigt ut.
Det gjorde det.
Men är det var alltså hans gamla skada som går upp här, eller?
Absolut, och den gick nog upp tidigare under matchen också. Man såg att han haltade flera gånger och han såg verkligen inte bekväm ut. Men det har ju varit lite debatt här också nu om vems fel det är. Om det är Hardy Free som verkligen ville spela och headcoachen som lät han göra det. Läkaren, fick han verkligen chans att titta på honom? Man vet inte riktigt vad som har hänt. Men skönt var att han lyckades gå upp av egen maskin och gå av plan. Och såg inte ut att vara helt krossad efteråt. Så där med vad det gäller att han hade jätteont och så vidare. Så att förhoppningsvis så är det inget som kommer att vara långvarigt. Däremot så är jag lite orolig vad gäller Hardy Free. Han har ju varit helt underbar att titta på den här säsongen. Och han är redan en av de största stjärnorna i ligan på det sätt han spelar. Men däremot så får jag lite Michael Wick-vibbar av honom på det sätt han spelar. Han är nu större än Michael Wick, men han är ändå så pass snabb och får så mycket stryk att han till skillnad från Russell Wilson och typ Aaron Rodgers som är väldigt bra på att röra sig, så han tar mycket stryk. Han fullföljer sina löpningar och sådär. Han måste hitta en balans där för att inte hans karriär ska bli allt för kort. Ja, det är klart att med en 100% RG free i den här matchen hade det nog sett annorlunda ut. För då tror jag inte att Seattle hade fått chansen att komma tillbaka efter 14-0 underläge efter en quarter. Vilket är ju, ja, det var deras största deficit, ja, på hela säsongen tror jag. Att de låg under med 14 poäng. Det var imponerande att komma tillbaka och vinna i vilket fall. Det ska man ju helt klart säga. Nu åker de ju till Atlanta. Vilket också blir väldigt spännande.
Det stärker de ganska mycket, den här vändningen. Ligger under med 14-0. Absolut. Och kunde vända på det så ha den tryggheten.
Absolut. Och deras defense såg ju... Det såg lite rostigt ut. Browner heter han. Deras corner var ju tillbaka första matchen. Han har varit avsen i 4 matcher. Kommer tillbaka och såg lite ringrostigt ut. Han var en match under bältet. Men annars så såg den då... Ja, det såg ut som det gamla vanliga defensivt efter den här första kvarten egentligen. De lyckades stoppa spring. Alfred Morris hyfsat satte press, kom av planen på third downs. Så att ja, Atlanta har ju en riktig utmaning här framför sig.
Ja, och bookmakersna älskar ju verkligen Stig också just nu, för att Falcons, som ändå har varit ett så pass bra hemmalag i år,
ja,
är bara knappa favoriter mot Seahawks. Så hade den här matchen spelats på en neutral plan så hade de i princip varit lika värderade.
Ja, de går ju helt klart på form, för de har ju varit makalöst bra, Seahawks, på de sista matcherna inför slutspelet och gjort poäng som Tom Brady ungefär, med ett defense som 49ers, som man nu ska ta sådana jämförelser. Så det har varit helt makalöst, och jag tror att Falcons är riktigt oroliga. Jag skulle vara det, framförallt om jag, eftersom de verkligen känns som de behöver den här vinsten, Falcons. Och om inte de vinner nu, då, för nu känns det som make or break för dem. De har det bästa laget de har haft på väldigt länge. Så ska de gå långt i ett slutspel så här nu, ska de ens vinna en slutspelmatch med Matt Ryan som quarterback så är det nu. Annars kommer de få oerhört mycket kritik, och jag tror inte de är speciellt nöjda med att Seahawks vann den här matchen.
Hur kommer det här bli en defensive matchup? Seahawks kan ju spela både och. Hur är det med Falcons? Jag har inte jättebra koll på Falcons.
Nej. Falcons har väl inget sådär monster defense. Det har de inte, och framförallt inte mot mot springspel, där de är ganska så svaga. De har ju tillåtit ungefär 123 yards per match rushing i snitt. Mm. Till skillnad mot bara strax 100 yards för Seahawks. Och då är det i snitt då, och det är inte så bra. Och vi vet ju alla att Seahawks har ju ett bra springspel. De har ju Marshawn Lynch, de har Russell Wilson, de har Turbin som är rookie som kom in och har gjort det bra. Så de kan få problem här med det, för om de inte kommer igång offensivt, det är nyckeln. De måste få igång sitt explosiva offense med Julio Jones och Rodney White och Tony Gonzalez och såklart Matt Ryan. Men de kan inte börja svagt, tror jag inte. För att då är Seahawks så pass bra just nu att de kommer att straffa dem hårt. Så de måste komma igång offensivt och sen bara göra sitt bästa på att försöka stoppa springspel och sätta press på Russell Wilson. Det är klart att det här är en svårare match för Seahawks än vad Redskins är. Så de måste ju också komma igång direkt. Det här har man absolut inte råd att hamna i 14 poängs underläge. Det tror jag inte. Men det är väldigt öppet, och det är ju en stor eloge till Seahawks egentligen, med tanke på hur säsongerna har varit, tycker jag. Men jag skulle inte säga att Seahawks är favoriter i den här matchen, vilket oddsen inte påpekar heller. Men det är väldigt jämnt. Men Falcons ska vara favoriter efter den säsong de har haft. De är ändå hemma. Svaga favoriter skulle jag säga att Falcons är. Men det kommer bli en oerhört spännande match i vilket fall.
Låter det lika mycket i Atlanta som du gör på Questfield i Seattle?
Jag tror inte det låter lika mycket på ett Istanbul derby som det låter på Questfield. Det är helt makalöst. Det gör det inte. Men det är klart att crowd noise kommer bli det kommer bli en faktor. Det är ju i en dome. Precis. Vilket är lite skillnad. Men det borde inte vara en direkt nackdel, eftersom det blir perfekta förhållanden även för Seahawks då. Och de kommer ju såklart få publiken emot sig, men det hade de även i Washington, och det hanterar de ju. Nu tror jag att det låter lite mer inne där i Georgia Dome än vad det...
Jo, men de har ju sagt nu att nu när det har gått så jäkla bra för Falcons, så har det låtit något enormt, i nästan lika mycket som i Seattle.
Ja,
därför jag tog upp
det. Okej. Okay. Nej, det
är något du har lagt
med. Jo, absolut. Kommer Falcons igång, så att de får börja göra en touchdown på sin första drive, då kommer hela det här stället att vara helt makalöst hög volym. Däremot så börjar det dåligt, så kan det nog vara svårare. De vet likväl som oss att Falcons fortfarande inte har vunnit en playoff match med Matt Ryan som quarterback. Så att de är säkert hypernervösa fansen där, det tror jag. Men börjar det bra, då är det klart att det kommer bli oerhört svårt. Jag tyckte inte att det såg ut som de hade så stora problem med det, med kommunicera och så, tyckte jag inte. Så att men det blir klart en extra challenge.
Den här matchen har bästa sändningstid för att vara i Sverige. Den går klockan 7 på söndag.
Det blir kanon. Den kommer jag absolut följa. Ja, jag har sagt innan och jag fortsätter säga det, att jag är så jäkla imponerad av det här Seahawks-laget. Skulle jag inte redan ha valt lag, ett favoritlag, så, och att emot mina principer att byta, så skulle jag ha blivit Seahawks-fan direkt. Det kan jag säga, för att
man får ha flera.
Men ja, absolut. Jag har många favoritlag, eller sådana lag som jag gillar. Och Seahawks är helt klart där uppe. Och jag tycker det är så roligt att se dem spela fotboll. Och Falcons har inget dåligt offens dem. Så det här skulle vi kunna få se lite två världar kanske. Ett väldigt bra springspel med Beast Mode, Marshawn Lynch och Russell Wilson med lite sköna option plays, och sen väldigt high power dropback passing play action team med Falcons, med Julio Jones och Rodney White på utsidorna där, och och Tony Gonzalez. Så jag tror det kommer bli en bra match, en riktigt bra match. Jag ser verkligen fram emot den. Det känns som två lag som verkligen visar energi när de spelar och inte, jag skulle förvåna mig mycket om det är någon som ser loj ut i någon av de här lagen. Det, det tror jag inte det finns någon risk för.
Hoppas att internet funkar och bara så jag får ha dig på tråden när vi kollar på Seahawks.
Absolut, får jag hoppas också. Telia får skärpa sig om det är någon där som lyssnar, så att de håller det stabilt här över söndagen.
Har vi något att tillägga?
Ja, tagit ledigt på jobbet för att kunna se Super Bowl live. Så att det tycker jag de flesta borde göra om man nu inte planerar på att dygna där. Och ja, fortsätt att följa slutspelet, för nu går vi in i ytterligare en fas, ytterligare en växel upp i kvalitet. Nu får vi ju se Brady och Manning äntligen, och det kommer ju bli häftigt.
Finns det någon chans att de här fyra lagen som nu har haft en vecka uppehåll, att de är lite rostiga, eller Brady och Manning är väl ganska vana?
Det har faktiskt varit så de senaste säsongerna. Tidigare var det liksom så att skulle man vinna en Super Bowl, då var man tvungen att ha en bye week egentligen. Men de senaste säsongerna har det ju varit, de senaste kanske fem säsongerna, så har det varit så att det har snarare varit en nackdel. Vilket det kan låta konstigt, för att det är ju alltid så att under regular season när man har en bye, så blir man ju alltid stora favoriter när man kommer tillbaka egentligen. Eller inte stora, men man får en boost av det eftersom man har haft längre tid att förbereda sig, och det borde man ju haft nu också. Men jag tror att någonstans här så ligger det och kryper en upset. Och skulle jag gissa att det är Seahawks mot Falcons.
Och det är ingen jätteupset egentligen, utan ska vi prata upset så är det väl egentligen Ravens eller Texans, men de två har vi väl i princip avfärdat.
Ja, det skulle förvåna mig oerhört. Jag vet inte, Texans i sådana fall större chans, men det tror jag blir väldigt svårt.
Nej, för som sagt, både Falcons och 49ers är egentligen bara favoriter i de här matchen, för att de är på hemmaplan. Hade det varit tvärtom så hade andra laget varit favoriter. Så att det är jämna matcher som är helt ovissa.
Men bara på grund av de känslor som skulle komma upp till ytan och hur pressen i USA skulle reagera om Falcons förlorar den här matchen, så tycker jag det skulle vara en upset. De måste vinna den här matchen, det är bara så. Det är nattsvart om de förlorar den här Falcons.
Let's go Seahawks då.
Absolut, vi avslutar så.
Ja, det är bra. Vi hörs. Ja,
det gör vi. Ha det bra.
Hej, hej.
Ciao.